Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Biblion 14 söndagen efter trefaldighet den 6 september 2015 över Matteus 11, 25-30.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, kom och lär oss att bli som små barn så att vi förstår vad du vill lära oss om att vara tacksamma över att vi får vara Guds barn. Amen. Predikotexten idag på 14 söndag efter trefaldighet är enligt den tredje årgången från Matteus 11, verserna 25-30, som lyder i Jesu namn. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern, inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Hur kan man vara tacksam i denna tid när det är så mycket bedrövelse i världen? Hur kan man sjunga tack för kors och tack för plåga? Tack för mörkret. Tack för törnet. Vår syndiga natur vill istället klaga. Varför måste jag drabbas av det här? Varför får andra vara friska, men jag drabbas av sjukdom? Varför måste min man eller mitt barn dö? Varför kan andra människor resa och skaffa sig villor och fina bilar, och mina pengar räcker knappt till det nödvändigaste? Så här blir det lätt för oss att vi är inkrökta i oss själva, som Martin Luther formulerade. Vi ser mest vårt eget elände och hittar knappt något ämne till tacksamhet. Och inte fastän vi, när vi hör nyheter och ser omkring oss i världen, ser hur mycket elände som finns just i denna tid, som andra människor drabbas av. Flyktingar som flyr för sina liv från krig och fasor, och som har så svårt att hitta något ställe där de kan få ro. I dagens evangelium, som vi hörde från altaret, berättar Lukas om hur 10 spetälska blev rena och en av dem vände tillbaka för att tacka Jesus. I det här fallet tycker vi att tacksamhet är på plats. Det är lätt för oss att förebrå de 9 som inte kom tillbaka och tackade. Visst finns det också en massa andra tacksägelseämnen för oss som lever i fred och trygghet och välstånd. Men idag ska vi se på ett visst tacksägelseämne som utgår ifrån dagens text. Vad kan vi tacka för av det som vi hörde i predikotexten? Det är faktiskt ganska långt från det vanliga knot som vi går och bär på. Låt oss se. Det första tacksägelseämnet är att vår himmelske far har uppenbarat sanningar för små barn, men har dolt dem för de visa och kloka. Vilka sanningar är det som Jesus tänker på? Vi ska se på sammanhanget, men också på ett parallellställe. Strax före vår text talar Jesus om omvändelse och dom. Matteus berättar i sin version om hur Jesus går till rätta med städerna Korasin, Betsaida och Kapernaum. Alltså de städer kring Genesaret där han gjorde så många mäktiga under och kraftgärningar. Och så säger han att Sodom på den yttersta dagen ska få det lindrigare än dessa städer som har sett så mycket av Guds makt. Nu kan vi fråga oss, var det här ett ämne att glädja sig över? Är det därför Jesus prisar sin himmelske far? Var det sånt som de små barnen skulle förstå? Hur fruktansvärd domen skulle bli över de här tre städerna? Nu vet vi att Matteus inte alltid berättar i tidsföljd. Om vi går till parallellberättelsen i Lukas 10 finns det en annan händelse som skjuts in mellan domsorden och den lovprisning som ingår i vår text. Där berättas om hur de 70 som hade sänts ut för att predika och bota sjuka återvänder fyllda av glädje över att de onda andarna lydde dem i Jesu namn. Och då visar Jesus på det största glädjeämnet. Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Och sen fortsätter Lukas och lägg märke till de första orden. Det är nästan lika som Matteus säger. Men Lukas börjar så här. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. I samma stund. Lukas är noga med att säga, det är just i det sammanhanget när han visar på glädjen över att namnen är skrivna i himlen som han jublar. Det är det verkligt stora tacksägelseämnet, att vi har fått en plats i himlen och att vi redan nu har fått en garanti för att vara med där, nämligen genom att våra namn är skrivna i livets bok. Det här kan små barn fatta, men de stora och visa och kloka i denna värld fattar det inte. För de börjar analysera och fundera och filosofera kring det här och så börjar de märka att det är saker som inte stämmer med vårt förstånd. Och så kommer invändningarna. Vårt förnuft är för stort att förstå himmelrikets hemligheter. Vi människor har ett sinne som vill upphöja oss inför Gud, som vill visa på någonting som vi själva har. Här tar Jesus bort alla våra meriter för att få följa Jesus och vara Guds barn. Vårt förnuft säger nämligen: Gud kan inte vara så orättvis att han bestraffar dem som inte själva har någon förmåga att välja det goda, som inte har förmåga att avgöra sig för att ge sitt liv i Guds hand. Förnuftet vill att vi själva ska få beröm för att vi har följt honom och för den skull få namnet i livets bok. Följden är i själva verket att vi drabbas av Guds dom om vi förkastar Jesus och kommer i våra egna gärningar. Hit hör ju en annan sida, den som just evangelierna för några få söndagar sedan talar så allvarligt om. Just detta hur de här tre städerna drabbas av domen för att de har förkastat Jesus. Den saken hör också till. Men i dagens text ser vi på vad det är för grund för att Gud kan ge oss en plats i himlen. Och inte på oss. Det är Gud alena som ska ha äran. Han har skrivit våra namn i himlen redan före världens grundläggning. Det andra stora tacksägelseämnet är att Gud har valt att uppenbara sig i Jesus Kristus. Han har kommit till oss på jorden i kött och blod som en bror till oss människor. Det finns många religioner i världen. Nu för tiden vill man minska på klyftorna mellan religionerna och visa på det som de har gemensamt. Det gör rent av präster som säger sig vara lutherska. Det är inte så länge sedan Det var en debattartikel i en svensk tidning skriven av fem präster som tog avstamp i det att biskop Nathan Söderblom för 90 år sedan sammankallat till en ekumenisk konferens i Stockholm. Den som sen blev upphovet till kyrkornas världsråd. Där möttes kristna samfund och kyrkor som trosfränder, oberoende av vad man trodde. Man skulle helt enkelt konstatera att man var ett i tron. Det var naturligtvis en helt galen grund för kristen gemenskap, för den förutsätter att vi har samma tro och bekännelse. Men de här fem prästerna då, de var präster i, eller är präster i Stockholms domkyrkoförsamling. Domprosten som leder den här gruppen heter Hans Ulvebrand. De skrev en debattartikel i Dagens Nyheter den 19 augusti där de påstod att judar, kristna och muslimer vandrar mot samma Gud. De ska kunna gemensamt dyrka Gud, också muslimer, notera. De har gjort det här inspirerade av Nathan Söderbloms ekumeniska intresse. Och Ulvebrand har gått ett steg längre och inbjudit till gudstjänst tillsammans med de här andra religionerna. Hur kan han göra det när Jesus säger att han är den enda vägen till fadern, enligt Johannes 6? Jo, han menar att det är något som Johannes, aposteln, har lagt i Jesu mun. Svenska kyrkans ledning menar nu att det här synsättet ryms inom Svenska kyrkan. Det här är självklart något fasansfullt. Och det visar hur Svenska kyrkan har mist sin rätt att kallas kristen. Om man säger att man tror på Jesus men inte tror på vad han säger, då ljuger man och har inte sanningen. Jesus sa ju själv, liksom apostlarna, att det ska komma vargar i fårakläder, falska profeter som visar på en annan vägen på honom som den enda vägen till fadern. Petrus bekände klart att det inte finns någon frälsning i något annat namn. Alla de som försöker komma in i himlen på något annat sätt än genom Jesus är tjuvar och rövare. Och de måste avslöjas för att skadan ska göras så liten som möjligt. Vi repeterar Jesu ord. Ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Jag ska ta det en gång till, det är så viktiga ord. Ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Det stora tacksägelseämnet är att Jesus, sonen, vill uppenbara fadern för oss. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han vill att ingen ska gå förlorad. Därför sände fadern Jesus till jorden för att bli en människa som vi. Han kom för att i allt dela våra villkor. Han blev sann människa. Han levde i fattigdom, ja han blev också flykting. Han levde i nöd och misär. Trött, hungrig. Han genomlevde alla frestelser som en människa kan uppleva. Men på ett sätt var han annorlunda. Han var utan synd. Han sa själv till sina motståndare, vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Så här mötte Jesus motstånd. Trots att han gjorde allt rätt och bara gjorde gott mot alla, så tog hans egna inte emot honom. Han blev föraktad. Utlämnades för att lida en fruktansvärd tortyr för brott som han inte hade begått. Och till sist utlämnades han till det värsta av alla straff som människor har kunnat tänka ut. Att korsfästas, att hängas på trä och bli en förbannelse. Men det här gjorde han för vår skull. För att vi skulle gå fria. För det var vi som hade förtjänat straffet. Det var vi som hade syndat och det var vi som skulle dö. Han tog straffet istället för oss. Vi skulle aldrig ha kunnat förtjäna en plats i himlen med våra egna gärningar eller med våra egna meriter. Om vi hade lidit samma straff som Jesus, så skulle vi bara ha tagit vårt rättmätiga straff, men vi skulle fortfarande inte ha några meriter att visa upp. För att få en plats i himlen behöver vi också få del av det rättfärdiga liv som Jesus levde. Och det fick vi, för han blev vår ställföreträdare. Han bytte med oss. Det rättfärdiga liv som han levde helt utan synd, det tillräknas oss som har blivit klädda i honom i vårt dop. Och det straff som han tog för vår synd när han hängdes på korset och dog, det blev också vårt, för när vi döptes, då döptes vi till hans död. Och så uppstod Jesus ur graven till ett bevis på att allt var fullbordat. I vårt dop uppväcktes vi också till ett nytt liv. Det eviga livet som börjar när vi förenas i gemenskapen med honom. Och som aldrig mera ska ta slut, inte ens fast vår kropp läggs i graven. För den som lever och tror på honom ska aldrig någonsin dö. Det här är den enda vägen till Fadern. Det är den väg som Gud valde genom sonen. Och den uppenbaras för oss genom sonen, som genom de heliga apostlarna har gett oss vittnesbördet om vägen. Den vägen har Jesus velat uppenbara för oss. Det är ett enormt tacksägelseämne. Men går vi en annan väg, så är det hopplöst ute med oss. Eftersom Jesus är den enda vägen till Fadern och till himlen, så är det viktigt att hålla sig till honom. Därför säger han: kom till mig. Han riktar en särskild inbjudan till dem som arbetar och är tyngda av bördor. Folkbibeln 2014 förklarar i en not att verbet arbetar också kan översättas sliter eller är trötta. Den erbjuder Jesus vila. Den vila som vi får i honom är evangelium. Det glada budskapet om att han har gjort allt det som krävs för att vi ska få vara Guds barn och få ärva det eviga livet. Det hebreiska ordet för vila är shabbat. Vi kan därför säga att Jesus säger: kom till mig så ska jag ge er sabbat. I Hebreerbrevet heter det: alltså återstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. För den som är trött är det inte svårt att förstå vad det är att komma till Jesus och vila. Särskilt välkommet är det för en som har bemödat sig på sitt eget sätt att bli färdig och möta Gud, och som har fått inse att det inte går att bli färdig. Då är det som Lina Sandell sjunger en sång: men när man försökt alla övriga sätt och kommit till korta på alla, då ska man sig slutligen finna därvid att äga allenast i Jesus sin frid och blott genom honom bli salig. Och så kan vi också påminna oss vad en annan sång säger om vilan. Nu får i tro du vila blott i både fröjd och nöd vid detta verk, ty allt är gott genom Jesu död. Att komma till Jesus och få vila hos honom är att tro på att han har tagit bort alla våra synder i sin död för oss på korset, så att vi har förlåtelse i hans namn. Det är det verkliga sabbatsfirandet. Till det ska vi inte lägga något, utan det som han har gjort är fullkomligt. Vad menar du Jesus med att vi ska ta på oss hans ok? Att lära av honom är väl inte svårt att förstå, men vad betyder det att ta på oss hans ok? Ett ok är en börda, eller det är egentligen ett hjälpmedel där man kan bära bördor på sina axlar istället för att bära det i armarna. Eller ännu längre tillbaka i tiden så la man ok på oxarna för att de skulle bära bördor. Hur skulle vi kunna bli som han och leva som han då han var utan synd? Och blir det inte egna gärningar då om vi börjar tala om att bära ett ok? Nej, det här är en helt annan sak. Då vi kommer till Jesus med våra synder och får förlåtelse för dem, sker det för att Jesus bar sitt tunga ok för oss. Det är tack vare hans försoningsdöd på korset som vi får tro att våra synder är förlåtna och får vila hos honom utan att komma med någonting till, någonting eget. Men här talar Jesus om fortsättningen i våra liv, när vi har kommit till honom och vill veta hur vi ska tjäna honom. Jesus säger att hans ok är milt och hans börda är lätt. Då vi är hos honom och får smaka hans kärlek, då väcks också kärleken hos oss så att vi vill göra något för honom. Och det som vi då gör för honom, det sker genom att vi tjänar våra medmänniskor. Just i dessa dagar påminns jag om vilka rika möjligheter vi har att tjäna honom genom att vara med och stödja mottagningen av de mängder av flyktingar som kommer också till vårt land för att söka skydd från krigets fasor. Där kan varenda en av oss göra en insats. Jesus lägger inte på oss ett hårt ok med krav om hårdhet och hot om straff om vi inte gör som han säger, utan hans ok är milt. Att göra hans vilja när vi har fått se in i hans kärlek, det är inte tungt. Det är en förmån som vi vill göra med glädje. Det är också en orsak till tacksamhet. Att han bryr sig om våra tjänster. Han vill leda oss till uppgifter i sitt rike. Fastän det ok som Jesus lägger på oss är milt, är det ändå så att den som följer honom inte ska få det lätt, utan kommer att få möta också liknande prövningar som Jesus själv mötte. Det som gör att de prövningarna ändå inte tar koll på oss är att han i den uppgiften försörjer oss med all den kraft vi behöver. Paulus kunde ju säga, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det som gör hans ok milt och hans börda lätt är att det är han som ger kraften. Vi kan inte få någon större glädje än att veta att våra namn är skrivna i himlen. Vi kan inte ha någon större uppgift än att vara hans lärjungar och gå in i hans tjänst med öppet sinne och beredskap att ställa upp i de uppgifter han förelägger oss. Det är en ära som överväger all jordisk ära och berömmelse. Det är hos honom som vi har ro för våra själar. Gud give att också vi skulle fyllas av tacksamhet och lovsång och jubla i anden över att våra namn är skrivna i himlen och för att han kallar oss till tjänst i sitt rike. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara i evighet. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.